Allsvenska podden sponsras den här veckan av Unibet och deras initiativ Hemmaklubben, där du kan bestämma hur 20 miljoner ska fördelas bland klubbarna i Superettan och Allsvenskan. Det går till så att man går in på unibet.se, anger vilken klubb du håller på. Ditt val av hemmaklubb har då betydelse för hur stor andel av de här 20 miljonerna som tillfaller just din klubb. Summan kommer att fördelas utifrån andelen av de totala antalet röster som respektive klubb får. Det lag som då flest har valt som hemmaklubb får 2 miljoner kronor. Varje position i tabellen har ett givet belopp i fallande skala, men varje klubb kommer få minst 200 000. Just nu är det Hammarby topp med Stockholmskonkurrenterna och Blåvitt som skuggar precis där bakom. Så gå in på unibet.se och ange vilken klubb som är din hemmaklubb. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela, och skulle du spela mer än du borde så gå in på spelpaus.se för att läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Nu börjar veckans avsnitt.
Hallå. Nej, men vatten var det, va?
Ja, men vatten var det.
Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per.
Hej.
Ännu en vecka utan fotboll, men ändå en fullmatad podd. Bland annat har Kim Bergstrand fyllt 52. Vi säger grattis till Kim. Och vi ska följa upp våra diskussioner från förra veckan rörande Marcus Rosenberg och Zlatan Ibrahimovic. Och vi har en någorlunda skarp nyhet kring tävlingssäsongen 2020. Men vi börjar med det här, nämligen att jag gjorde ju ett reportage utifrån en bild på Torbjörn Nilsson och Olof Palme i Blåvits omklädningsrum efter seger mot Öster med 4-2 1985. IFK Göteborg vann med 4-2 alltså. Det slutade ju med att jag fick fram detta. Nämligen Olof Palmes medlemskort i Blåvitt från 1985, hans hedersmedlemskort. Och nu räcker jag över medlemskortet till dig, Per. Du får sammanfatta dina känslor alldeles strax. Här, medan du tittar på det så ska jag berätta vad jag nu har kommit fram till att jag ska göra med det här medlemskortet. Jag har nämligen bestämt mig för att skänka det till Åke Josefsson i Göteborg. Han är ansvarig för IFK Göteborgs arkiv. Tanken är att det ska bli ett museum i framtiden. Då är det bara ett arkiv och han ville mycket gärna ha medlemskortet, och jag skänker då Palmes medlemskort till Åke, detta efter diskussioner med hedersordförande Gunnar Larsson och klubbdirektör Max Markusson. Vad tänker du kring mitt beslut att göra med det här medlemskortet som ju dyker upp tack vare Olof Palmes söner och framförallt Mårten Palme då?
Jag tycker det är jättebra varje gång man supportar folkrörelsens arkiv och museum. Det tycker jag är jättebra. Jag tycker också att fler klubbar borde aktivt ha egna museum. Det finns inget trevligare än att besöka den typen av museum. Så jag tycker att det är ett fint initiativ av IFK Göteborg. Om kortet, som du kan ju lägga upp en bild på det sen kanske till avsnittet på något sätt, så är det ju... Det heter ju Klubb Blåvitt, Klubb med C, vilket känns 80-tal på ett kul sätt. Men också faktumet att det är ju... Jag har ju verkligen känslan av det här varumärket Blåvitt också från, från Coop. Det var exakt samma, eller Kooperativa förbundet, exakt samma känsla på det. Så det är ett väldigt vackert kort, väldigt fint designat får man säga, av den tidens formgivargenier. Så att totalt sett så gjorde det här mig glad och jag känner mig, ja, det gjorde mig glad.
För mig är det ju här, när jag ser på det, håller i det, så känns ju historiens vingslag på någonting. Det känns ju, just att det står Olof Palme på det, är ju, ja, jag tycker det är stort. Alltså, och Åke Josefsson som jag pratade med tidigare här, han tyckte ju verkligen att det här hörde hemma i IFKs arkiv då, som ju förhoppningsvis ska bli ett museum i framtiden.
Utmärkt.
Bra, då tar jag tillbaka kortet så att det kommer på AV-vägen nu när vi har bestämt att det ska hamna i IFK Göteborgs arkiv. Och vi går vidare med dagens första ämne. Det har ju precis varit klubbchefsmöte i Allsvenskan, alltså klubbcheferna i SEF, Allsvenskan Superettan, har haft möte. Och vi har ringt runt bland klubbledarna och kan ge senaste nytt från detta möte. Och det är att planeringen pågår med oförminskad styrka. mot att starta upp Allsvenskan den 14 juni. Det blir ju då till 100% sannolikhet, säger vi här, en allsvenska utan publik. Det bygger jag bland annat på en intervju jag gjorde med Björn Westerholm i veckan, där han sa en intressant grej som gjorde att jag också lärde mig ett nytt ord. Han pratade om inresningen, att det är det som kommer bli problemet. Och inresningen innebär ju då, som Björn exemplifierade med, att de till exempel ett antal tusen AIK-are från olika delar av landet åker till Helsingborg för att se bortamatchen där när AIK spelar mot Helsingborg, då kan det få väldigt negativa smittspridningseffekter när människor från olika delar av landet, väldigt många, förflyttar sig till ett helt nytt ställe. Det kommer man vilja undvika även framåt, så att säga. Däremot de 22 spelarna på planen ska inte vara lika allvarligt, och det är därför jag tror här nu då att Allsvenskan, man siktar in sig på att börja den 14 juni, men man kommer att tvingas göra det utan publik helt enkelt.
Ja, nej, men det är väl helt, låter väl extremt troligt att det blir så. Alltså den stora frågan är ju inte om det spelas med publik eller inte, det är om man kan spela uttaget utan publik redan i juni. Men det planerar ju alla för. Alla klubbchefer vi har pratat med säger att de står lojalt bakom det här beslutet att försöka börja spela då, och att man får göra det bästa av situationen då i förberedelserna. Men det finns lite olika tankar kring det här med träningsmatcher. Många klubbar menar ju att det är nödvändigt att få ett antal träningsmatcher innan, kanske upp till 5 stycken, medan andra säger att man kanske bara behöver 1 eller 2 för att komma i form. Mm. Vad är din spontana känsla kring det?
Som jag backar till tiden jag spelade fotboll på, så har det har ju inte förändrats utifrån det. Det tycker jag är rimligt att relatera till. Det tror jag alla egentligen kan relatera till, oavsett vilken nivå man egentligen har spelat på. Det tror jag även du kan relatera till. Och det är klart att det är en skillnad att dra igång en säsong utan träningsmatcher. Men det är ju absolut inte omöjligt. Det är löjligt att påstå att det skulle vara omöjligt att göra det. Det finns väl många exempel på spelare. Jag tror alla har varit i ett lag, alla som har spelat fotboll har varit i ett lag, du vet, där man hade de här rutinerade rävarna som alltid stod över träningsmatcherna. Ja, skakade loss lite i genrepet och så var de fit for fight till premiären. Så det är klart att det kommer gå alldeles utmärkt. Det kommer bli lite annorlunda. Träningsmatchens syfte är ju att få upp spelarna i matchtempo, så att när serien väl börjar så ska de ha matchtempot. Det går ju aldrig riktigt. Det krävs ju alltid ett par tävlingsmatcher innan man hittar matchtempot. Till exempel de första svenska cupen-matcherna är ju alltid lite lökigare än vad det blir sen. Den startsträckan förlängs ju när det inte blir några träningsmatcher. Så att det kommer ta längre tid för spelarna att komma upp i matchtempo. Och det kommer också ställa ett krav på alla klubbar utifrån deras förutsättningar att, ifall det inte blir några träningsmatcher, genom deras träningar ha så matchlika övningar med så hög intensitet som möjligt. Så helt enkelt, den som tränar bäst kommer komma bäst förberedd till den här allsvenskan om det inte blir några träningsmatcher.
Ja, och de som tränar bäst, antar jag, de som kan få bäst matchlika känslor eller träningsmatcher på egna träningar då, med den egna truppen, det är ju de som har bredast och bäst trupper då helt enkelt. Så att Malmö FF kommer ju kunna spela nästan riktiga träningsmatcher då med sin trupp.
Ja, så är det ju absolut. Alltså de som har, precis som du säger, de som har breda trupper och kan ställa två lag på banan, så att säga, av likvärdig kvalitet. Det kan ju alla lag så sätt göra om man mixar lite, men det är klart att breda trupper kommer vara en fördel, precis som att breda trupper kommer vara en fördel även i spelet i övrigt, eftersom det kommer bli ett tajt och tätt spelschema här nu när man ska kny in alla 30 omgångar fram till vintern. Så att bred trupp kommer vara en framgångsfaktor definitivt i år. Björn Westerholm i den här intervjun, så talade ju han om träningsmatcher som ett självmål att försöka spela. Han menar på att det man egentligen kan göra nu, det är att fotbollen så mycket som möjligt bidrar till att trycka ner smittspridningen, underlätta för vården, göra situationen så bra som möjligt, och att det är det som i slutändan kommer att avgöra när tävlingsspelet kommer igång. Så att han var ju ganska tydlig på att han inte tycker att i alla fall tolkar jag det så, träningsmatcher nödvändiga. Där går han ju rakt emot sin egen tränare, i alla fall sin egen assisterande tränare Patrik Gildefalk, som i Sportbladets enkät var väl en av två tillsammans med Daniel Andersson, Malmö FF, som sa att det är helt omöjligt att dra igång serien utan träningsmatch. Jag tycker det är en dum inställning från Daniel Andersson och Gildefalk här, att så kategoriskt säga att det går inte, för det är klart att det går.
Jag tror Gildefalk tillhör den generationen, den här som är de här arbetsnarkoman nya tränarna som har väldigt svårt att uppfatta, du vet, någon, eller svårt att acceptera någon typ av nyans av förslappning. För så jag menar, om man nu har, nu vet, numera har man ju gjort fotbollen till en stor vetenskap, det är en vetenskaplig på alla sätt och vis liksom, då är det nog som att någon sticker en kniv i en när de antyder att det här kan man nog lösa på lite kortare tid ändå, för att det finns så mycket yrken och sånt samlat kring fotbollen som är baserat på att det här är någonting som måste skötas med extremt finjusterat. Så tror jag.
Med det sagt så tror jag ändå att det är inte omöjligt att det ändå blir träningsmatcher oavsett vad Westerström, Gildefalk och Daniel Andersson och alla tycker och tänker. För att SEF-generalen Mats Enqvist var ute i en intervju här nu, jag tror det var i måndags kväll då, där han pratade om att det är skillnad på att arrangera en träningsmatch i division 4 jämfört med om SEF, om elitklubbarna har träningsmatcher, exempelvis den här träningsturneringen som har varit på gång, planerat i början av maj. Enqvist menar ju att man kan liksom uppfylla FOMs rekommendationer och riktlinjer även om man spelar en fotbollsmatch. Exakt vilka detaljer han tänker på vet jag inte riktigt, men att det ska gå att tvätta händerna och allt det här som egentligen ungdomslagen nu då måste följa, det kan man på ett bra sätt göra när det gäller kommer till elitfotbollens träningsmatcher. Så jag tror att man kommer försöka få till någon form av träningsmatcher ändå innan Svenska Cupen eller innan Allsvenskan.
Det är ju tidigt lobbyförsök här från Enqvist, uppenbart att han börjar försiktigt känna lite på hur elitfotbollen ska kunna hantera detta och lösa detta. Hur bra är Mats Enqvist på den typen av påteckningar, skulle du säga? Hur bra är han på att ge fotbollen fördelar i den här typen av sammanhang?
Jag tycker att han är svaga 2+ på det, om man ser till hur han har hanterat hela den här poliskonflikten. Det är klart att det kan finnas starka reaktioner där från supportrar mot poliser från vissa klubbar och så, men Mats Enqvists roll tycker jag borde ha varit att göra hela den här debatten, diskussionen, smidig. Han har ju snarare liksom eldat på och fått liksom hela svensk fotboll och framstående som någon form av haverister. Det tycker jag han får kraftig bakläxa. Och jag menar, det kommer ju fotbollen ha emot sig. Till exempel i ett sånt här läge så är det ju inte bara ur ett smittspridningsperspektiv som det är komplicerat för fotbollen. Jag menar, det kommer ju massa andra grejer till det. Samhället är ansträngt på många olika sätt och då ska man helt plötsligt börja spela fotbollsmatcher med publik någon gång som kommer kräva resurser från myndigheter, polis och så. Och det är helt värdelöst att gå in i den typen av diskussioner med ordningsmakt, myndigheter, om man har betett sig som haverister i ett annat läge, om man inte har bra kommunikation och bra dialog. Så att där tycker jag han har resonerat alldeles för kortsiktigt. Han har varit alldeles för populistisk gentemot starka supporterrörelser, gentemot vissa klubbar. Att se bra ut i deras ögon, att vinna pluspoäng utifrån deras perspektiv. Han borde ha hållit en mycket liksom mer neutral och lösningsinriktad approach till hela den här debatten kring villkorstrappa och så vidare.
Ja, men det intressanta är du säger att nu när man ska planera Allsvenskan på väldigt kort tid så är det ju ett extremt svettigt arbete med den här schemaläggningen, tänker jag. Nu vet vi fortfarande inte när man kan spela, men hur svårt tror du det jobbet kommer bli för den personen som är ansvarig med att lägga schemat för Allsvenskan för resten av året när den börjar?
Ja, det är Ola Rydén som har det jobbet. Han är väl svensk fotbolls schemaläggare. Jag skulle säga att han har det är han och Tegnell har väl de tuffaste jobben i Sverige. Nej, Tegnell är nog klart tuffare, men Rydén kommer inte så jävla långt efter. Och som sagt, det är klart att Ola Rydén hade varit behjälpt av ifall svensk fotboll har väloljad dialog med våra myndigheter, vilket de har i alla fall inte så bra som man hade kunnat ha.
Nej. Man kan väl säga så här, alldeles oavsett vad man tycker om polisen i vilket fall så, och hur man tycker fotbollarna skött relationen med dem, så kommer ju det här göra att att det kan bli svårare för dem att planera enklare och få in rätt polisinsatser och så vidare.
Ja, jag tror att myndigheterna lyssnar på dem i mindre utsträckning eftersom de framstår som haverister. Alltså, jag säger inte att det omöjliggör ingenting, men det blir gamla konfliktytor som kommer störa tyvärr.
Däremot så kan man också tycka att polisen kan agera känslomässigt högt uppsatta, och det är också ett problem tycker jag.
Ja, liksom. det är ju definitivt ett problem, men det är också ett problem som man måste förhålla sig till alla sätt. Har man liksom med en ordningsmakt att göra, då får man ju vara lite street smart och inse okej, vad kan gynna oss i långa loppet, och det kan man ju tyvärr inte anklaga Mats Enqvist för att ha varit i det här fallet. I min intervju med Björn Westerström så pratade han även om transfermarknaden, hur den kan påverkas av hela coronakrisen då ur ett internationellt perspektiv. Det ska leda oss in på vårt nästa ämne, så jag ska ta lite kring vad han sa där. Han menade ju på att det kommer vara tre tydliga trender som går att skönja den närmsta tiden här kring transfermarknaden. Och det är att övergångssummorna för äldre spelare kommer sjunka oerhört. Det är egentligen bara talangerna, de unga spelarna, som kommer gå att få mycket pengar för. Det kommer göra att övergångssummorna totalt sett går ner, vilket gör att agenterna rensas ut. Det blir fler agenter som inte kommer kunna ha sina jobb eftersom klubbarna kommer söka andra sorters kontaktytor, så man slipper den kostnaden till agenter. Det kommer göra fler affärer klubb till klubb, för att citera Westerström korrekt. Ja, absolut. Det har vi varit inne på, så att han var på samma linje där. Och sen men han också på att när övergångssummor och så här sjunker, så blir det också mindre ekonomi till att betala höga löner. Så han tror på en effekt där lönerna kommer dämpas och mattas av. Och det beror ju också givetvis på hur hela, ja, att det inte spelas några matcher i klubbarna i ekonomiska kriser. Och så det är de tre grejerna han ser.
Där har vi en bra lobbyist. Redan nu sätter Björn Westerström som ny klubbchef då i AIK, ny vd. Redan nu sätter han känslan för hur det ska bli framöver. Och redan nu trycker han på att lönerna kommer sänkas. Det är ju väldigt bra. Det är ju väldigt bra för han. Det sätter ju dem i mycket, mycket bättre förhandlingsläge mot spelarna. Sätter andra klubbar i bättre förhandlingsläge mot sina spelare. Så att redan nu är det en slags propagandistisk offensiv nu från klubbarna att lönerna kommer att sänkas framöver. Det är ju rimligt sett till vilken katastrof vi står inför, men jag tycker ändå att det är pikt på något sätt att få ut redan nu.
Ja, det är ju absolut smart av Westerström. Det är ju rimligt att det kommer bli så, men det är precis som du säger, han etablerar det här faktumet nu och vi tar det vidare, resonerar kring det. Det sprids vidare, det når spelare och så kommer de acceptera att de får x antal tusenlappar mindre i plånboken, och så har Westerström sparat in ett pengar till AIK och till alla andra klubbar också. Sättet det skulle leda in på var i alla fall till Marcus Rosenberg, vår gamla storspelare som har blivit agent, och det har vi diskuterat ett par gånger i den här podden, och nu har ju Marcus Rosenberg svarat. Det var framförallt du, Per Boman, som var starkt kritisk till Rosenbergs val att bli agent, och han svarade som sagt via en välläst intervju med vår vän och kollega Johan Flink. Vad säger du om hans svar? Svarar han för det första? Kan du redogöra?
Nej, men först och främst kan man säga så. Det har varit ganska många intervjuer med Marcus Rosenberg sedan han blev agent. Men jag tycker alla de var ganska, om man ska använda uttrycket, tama. Jag tycker inte de riktigt grottade ner sig fullt ut i det där beslutet. Det var mer när han fick beskriva sin nya verksamhet. Lite mer halvreklam för Marcus Rosenbergs nya agentverksamhet.
Kompisintervjuer.
Ja, det tycker jag var mer i jämförelse. Så därför är det kul att se Johan Flink dundra på med sin som vanligt liksom icke-ängsliga stil.
Rättframma.
Ja, det tycker jag. Det är en sån grej som läsare kan ju inte uppskatta alltid, för att de kan tycka att det kan bli hårda frågor, det kan bli liksom tuffa situationer för de klubbarna de gillar eller spelarna de tycker om, men för oss journalister så är han alltid han är en väldigt bra intervjuare på det sättet helt enkelt.
Det var det här du efterlyste i en spaning du hade för några avsnitt sedan, att du tyckte att för många journalister stryker medhårs och att fler borde stryka lite mothårs istället. Det här är ett bra exempel på Flink jämfört med tidigare intervjuer vi har sett med Marcus Rosenberg.
Det tycker jag. Men det är i alla fall bra då att han ställer de här raka frågorna, och en av dem var så här: genom att bli agent kan man tycka att du riskerar den status och upphöjda position du har nu, framförallt i Malmö FF. Och då svarar här Rosenberg: helt klart, det förstår jag. Men på ren svenska, jag skiter i vad folk tycker och tänker om mig. Jag är mig själv och det var jag som spelare också. Sen gillar folk mig för det eller inte. Jag har alltid kunnat luta mig tillbaka och säga att jag har gjort allt jag kunnat och stå för det jag har gjort. Så kommer jag jobba som agent också. Jag ska vara ärlig och det är en trygghet för mina spelare. Om det slutändan innebär att jag får dåligt rykte, så får det vara så. Bara jag har ryggen fri. Det är en sak han sa. Bland annat sa han också att om det är så att AIK och Djurgården och Malmö står som samma spelare, då kommer man placera spelaren i den klubben som är bäst för spelaren och inte bäst för Malmö FF. Det är också ett intressant besked. När han får frågan, vad är viktigast för dig, MFF eller dina klienter? Mina klienter, absolut, svarar han rakt på den frågan. Och överhuvudtaget så var han extremt tydlig i den här intervjun, och det måste jag säga att det är ju någonting jag ändå har gillat med Rosenberg, att han har aldrig backat från en fråga, han har aldrig blivit arg över en fråga, han har aldrig hört av sig efterhand och klagat på någonting, utan det är nog för att han är ganska trygg i sig själv. Jag tycker fortfarande det är dumt att han blir agent, jag tycker fortfarande det är jobbigt att han ska bli agent, jag tror att det kommer solka ner bilden av honom, men jag måste ändå säga att jag var imponerad av sättet han svarade på de här frågorna, och det är egentligen, om man nu ska vara agent, så är det det enda sättet. Det hade känts ännu märkligare om man skulle försöka balansera här vid och säga, jo men jag älskar ju Malmö mest ändå, men jag ska vara agent också. Om man nu ändå ska hoppa in i den branschen, så kan jag ändå respektera att han är så tydlig. Vad tycker du?
Nej, alltså om nu liksom backar ju du lite här ändå, får man väl ändå säga, från svansföringen.
Nej, jag tycker inte han ska vara agent. Jag tycker det är fel att han är agent, men om man nu väljer den rollen att vara agent, okay, då svarar han ändå rakt på sak att hans klient är viktigare än MFF.
Ja, just det. Men om vi tänker på det du sa när du började din kritik mot honom, och när han nu får svaret, och vi bortser från hur du lägger upp strategin. Då tycker jag att jag är nog mer på Rosenbergs sida än på din sida i det här. Jag tycker att det är mer relevant att vara så rak, ärlig och tydlig kring sin nya roll än att det är viktigt att bibehålla någon slags legendstatus i Malmö FF. För jag tycker någonstans att det överväger. Sen tycker jag ju att agentyrket har på senare tid inneburit så många problem, så att det, där håller jag med dig till 100%, det är fortfarande problematiskt att någon väljer att bli agent om man ska jobba vidare på det sättet som agenter hittills har jobbat, med att det har flyttat så mycket pengar den vägen. Det är fortfarande ett problem. Men om man nu väljer att bli agent och ställer det mot att han riskerar sin legendstatus i Malmö FF, Då tar jag ändå Rosenbergs rygg i den diskussionen. Förstår du vad jag tänker?
Jag förstår,
men det är ingen kritik mot dig egentligen.
Nej, det är inget problem.
Det är mer utifrån från de två olika synsätten. Så värdesätter jag faktiskt Rosenbergs synsätt på det högre än att man ska bibehålla någon form av legendstatus.
Det finns ju inte intressant med människor som alltid är i rörelse och inte är nostalgiker och inte nöjer sig med att sätta sig i en fet läderfåtölj på arenan och bara få folks jubel och få folks uppskattning. Det är klart att det är spännande, då är man kanske en mer relevant människa på något sätt. Liksom. Men alldeles oavsett så kommer det, jag tror fortfarande han kommer sätta sig i problem om det är så att Anna Akhmatovic får ett bud på 12 miljoner från Zweite Bundesliga, vill gå själv, jag sitter på bänken lite, vill gå själv, Malmö vill inte sälja. Ja, då kommer Rosenberg tvingas pressa på något sätt fram och tillbaka, och det är fortfarande, tycker jag, en helt väldigt, väldigt dum situation att sätta sig i.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Det står jag fast vid.
Jag reagerade på en sak du läste upp där. Han sa att han skiter i vad folk tycker och tänker om honom. Det tycker jag också är intressant. Det kan ju vara ett problem om man då agerar jävligt illa och skiter i vad folk tycker och tänker om. Men då är det ju att man agerar illa som är problemet. Det här med att man skiter i vad folk tycker och tänker om. Det är ju egentligen bara en omskrivning för vad, apropå Olof Palme som vi pratade om tidigare. Han blev ju intervjuad av, vad fan heter han, superintervjuan där på 70-talet.
Hugga Gaget.
Frost, alltså i amerikansk TV.
Robert Frost, nej.
Nej, David Frost.
David Frost
heter han, tror jag. Och då fick han en fråga vad han ville att det skulle stå på hans gravsten. Oh. Hur han skulle minnas. Just, och då svarade ju Palme att om man börjar fundera på hur man ska bli ihågkommen indirekt vad folk tycker och tänker om en, då tappar man sin vitalitet, då blir man rädd, då vågar man inte göra saker och ting, då vågar man inte stå fullt ut för sina val om man hela tiden ska liksom ställa det mot hur folk ser på en. Så att egentligen så säger Marcus Rosenberg bara det Palme en gång sa, fast med lite hårdare ord så att säga.
Det är mycket bra, det är bra perspektiv. Jag måste säga det också, jag rekommenderar verkligen att gå in och kolla på den intervjun när David Frost intervjuar Palme. David Frost kommer på besök i Sverige tror jag och pratar, han är väl utbildningsminister då eller någonting, han är inte statsministern. Men det är väldigt kul att se i alla fall hur Palme avväpnade, tycker jag, ganska svaga Frost i den intervjun på ett väldigt coolt sätt, sett till att engelska är inte hans första språk.
Frost blev ju extremt känd några år senare där egentligen, när han mer eller mindre avslöjade Nixon. Det är ju hela den film om det.
Precis.
Eller det var han som avslöjade, det var ju Watergate-journalistiken. Betydelsen av Frosts intervju har ju fått som sagt en väldigt stor betydelse i efterspelet.
Absolut. Men det var bra, ja, det var en intressant synvinkel.
Mm, bra. Då lämnar vi Rosenberg och går vidare till nästa stora namn vi har på vårt körschema här, nämligen Zlatan Ibrahimovic. För han diskuterade vi också i förra veckans avsnitt, nämligen hans vara eller icke vara i Hammarby. Och det fick ju till följd att vår hederslyssnare Sven Heibel tog fram datorn och författade ett välformulerat mejl. Sven skriver: "Hej Boman och Laul. Fan vad kul att ni är tillbaka med podden. Fin ny jingel och fantastiska anekdoter på rätt sida om gränsen. Plötsligt blev allsvenskan väldigt personlig och nära. Fortsätt gärna med dem. Men, vad fan, jag blev irriterad också av det senaste avsnittet och det ensidiga snacket om Zlatan i Bayern. Zlatan har en dokumenterad historia av arrogans, narcissism och aggressivitet, inklusive verbala och fysiska angrepp mot spelare, ledare, journalister, ja till och med hela länder. Menar ni allvar att hans svagheter inte skulle påverka Hammarby negativt på något sätt? Mysbyxan Bilbon, spelartruppen, Bayerns varumärke, fansen där många ser sig som good guys. Här finns potentiellt starka intressekonflikter som ni lämnade därhen. Zlatan kan bli en viktig kravställare, säger Laul oemotsagt. De andra kan ta en avhyvling om de förtjänar det. Vänta nu, Marcus Rosenberg var en viktig kravställare. Goitom lika så. Caroline Seger, Ante Johansson, Nilla Fischer. Ser ni skillnaden? Vad är det som skiljer ledarskap från förtryck? Vem hade ni velat ha som kollega? Förra veckan snackade ni om att våga bedriva jobbig ifrågasättande journalistik och sluta gulla med fotbollssverige. Upp på hästen igen, yours truly, Sven Heibel." Jag måste säga att det kan vara det bästa läsarmöjlighet jag någonsin har fått. Vad är din spontana reaktion?
Nej, men jag håller med Heibel. Jag har lämnat mycket ros förr i tiden. Så det är bra att han risar ordentligt. För det är klart att det var kanske onyanserat det vi sa om Zlatan. Så här, om man... Är Zlatan den bästa människan som finns? Nej, det är han ju inte. Vem är det? Han har ju säkert nästan lika många dåliga sidor som positiva sidor. Han kan säkert vara en riktigt hemsk person emellanåt och en riktigt varm person också, lite beroende på vilket humör han är på. Men har klubbarna han varit i totalt sett gynnats eller missgynnats av hans personlighet? Då tror jag nog ändå att de i hög utsträckning har gynnats av hans personlighet, som ju är formad av 25 år i extremt ätas eller äta darwinistiska miljöer liksom, där man får semifascistoid liksom, syn på det starkes rätt och så vidare. Det är klart att det är det som Zlatan har med sig. Men å andra sidan så är det som också kanske har gjort honom till en världsspelare. Hur det kommer påverka Hammarbys trupp. Jag tror att i andra miljöer kanske det är om Zlatan måste kämpa för att vara top dog, då kanske han ta sig större friheter mot andra människor på ett osoft sätt. I Hammarby, så om man skulle spela där, skulle han vara en så stor idol till alla. Så jag är tveksam till att han skulle ha någon typ av mobbarstil överhuvudtaget kvar då, eller penalistisk stil. Jag tror kanske att han skulle vara ganska nöjd med att vara kungen liksom, som delar ut råd. Och han är så pass gammal nu också att han säkert skulle vara nöjd med det och tycka att det var lugnt för sig själv också. Så att, jag är inte säker på att det skulle bli ett sånt enormt problem ändå i Hammarbys trupp. Vad tror du?
Nej, men det är klart att jag har i grund och botten helt håller med om varje ord Sven skriver här. Och det vi kanske skulle nämnt för objektivitetens skull de här exemplen som finns på när han inte har varit en bra ledare också. Nu fick vi nämna dem i det här avsnittet istället, så att då är väl det reparerat så att säga. Men sen är jag också, jag kan ibland liksom ha lite svårt för det här att På samma sätt som att de gånger vi diskuterar när Zlatan har gjort något idiotiskt, vilket man ju har skrivit och tyckt och tänkt många gånger under sin tid som journalist, då kan jag vara lite allergisk mot att man på något vis ska försvara med ja, men han har ju gjort bra saker också. Man får liksom förhålla sig till sakerna för vad de är här och nu. Just nu har vi liksom inga exempel på att Zlatan har på något vis har varit dålig för Hammarby. Jag skulle inte dra mig en sekund för att kommentera, kritisera, ta upp det när det väl sker. Men än så länge så har vi ju inte det. Och sen så tycker jag, det är en sak som hela tiden har stört mig kring när man förhåller sig till Zlatan. Det är alltid han som får skiten för de här dumma grejerna han har gjort. Och den skiten ska han ha. Men jag tycker nästan att det är ett ännu större problem att det i så fall inte finns lagkamrater, klubbledare, ordförande i slutändan, supportrar eller vad det nu är som vänder sig kraftfullt. Att inte det som stör mig mest är ju i så fall att inte omgivningen reagerar. För det är ju liksom, det är ju så man måste förhålla sig till fel som begås. Om en människa beter sig uppenbart olämpligt och inte har för avsikt att förändra sig eller ändra på sig, ja men då måste ju omgivningen markera mot detta. Det tycker jag saknas. Och hade Zlatan betett sig illa i Hammarby så hade jag absolut kritiserat honom, men jag hade riktat lika mycket kritik mot vad fan gör Stefan Billborn i det läget? Vad fan gör Jesper Jansson? Vad gör supportrarna i slutändan ifall det blir andra typer av frågor? Det finns ju hela tiden en omgivning som man måste förhålla sig till. Den tycker jag många gånger har varit väldigt, väldigt flat mot Zlatan. Han har kommit undan med saker i landslaget och så här, om det var under Hamrén kanske inte de största problemen med det. För att ja, men han är så viktig för laget och han är ju Zlatan och han gör si och så. Jag menar den som verkligen satte ner foten där, det var ju Lasse Lagerbäck en gång i tiden när Zlatan, Melbo och Chippen var ute och friseglade där på kvällen. Det handlar ju inte bara om det, det fanns ju en lång historia av att de här var ett problem i gruppen. Ja, då hittade Lagerbäck sin möjlighet att skicka hem dem. Han skickade hem dem och sen hade han hanterat problemet. Han var kapten på den båten igen. Så det agerade ju Lagerbäck oerhört bra på den tiden.
Inspelbar. Fick inte han ganska mycket skit på den tiden, Lagerbäck, att han hånades inte han nästan för det beslutet?
Jo, men det var två läger.
Vill du rehabilitera honom nu?
Va?
Du vill rehabilitera honom, eller har du alltid varit positiv till agerandet?
Jag tror att det krävdes rätt mycket funderingar, men jag vill minnas som att på Sportbladet tog vi vi tog Lagerbäcks rygg i den här frågan. Att det här någonstans det här var en fråga om ett bra ledarskap mer än något annat. Medan det fanns en rad krönikörer som tog Zlatans rygg och såg du det perspektivet då, att så här kan man sannolikt inte göra mot den stora stjärnan, man måste ha frihet och bla 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 liksom. Och det är klart att det finns många olika sätt att se på det, och det där var ju en fråga som verkligen delade liksom, agerade Lagerbäck rätt eller fel? Jag vill minnas att i alla fall tycker jag så idag, och att Lagerbäck visade ett mycket, mycket bra ledarskap på det sättet han agerar. Det är min övertygelse idag.
En grej också, att än så länge har vi också faktiskt bara kommit fram väldigt positiva historier kring Zlatan och Hammarby. Han ger råd till spelare, han tränar lite extra med några unga talanger, han ringer upp potentiella nyförvärv för att locka dem till klubben. Så jag menar, det finns ju inte så mycket saker att säga än så länge om att han skulle betett sig på något sätt dåligt för Hammarby, så då är det inte heller så konstigt att man inte har tagit upp det heller. Nej.
Sen har jag en annan grej runt Zlatan, och jag kanske är naiv, men varje gång det har dykt upp något sånt här, att man har förstått att Zlatan har betett sig illa mot någon eller gjort något elakt, så har jag blivit besviken, för jag har alltid hoppats att Zlatan ska sluta med de grejerna. Man har liksom kommit fram bilder på att han sparkar på någon och beter sig då som den här översittaren och så här. Så då har jag tänkt att fan, inte nu igen liksom. Kan han liksom inte växa från de där grejerna? Och jag vill liksom tro att han gör det. Att han har gjort det. Just nu har han inte gjort något i Hammarby då, som du säger. Och då lever i alla fall jag i övertygelsen att ja, men han kanske har lagt ner den där skiten en gång för alla.
Ja, men det tror jag. Det tror jag. Jag tror inte det kommer bli några stora problem. Inte vad gäller spelartruppen. Däremot så kan det ju, i alla klubbar han har varit i, så har han ju till slut börjat offentligt uttala sig om saker. Vi borde göra så här, eller klubben borde göra så här. Och det skulle kunna bli problem såklart i en allsvensk miljö med 51%-regeln om en ägare går ut och säger att ja, det här är inte bra i Hammarby. Jag menar, det har ju ändå varit så i många klubbar att efter en smekmånad så har han blivit kritisk till vissa saker och aktivt använt medierna för att få ut sina budskap. Och det tror jag skulle vara väldigt känsligt i svensk fotboll om man gjorde det, särskilt som någon slags minoritetsägare. Det är väl den faran jag kan tänka mig att man kan ha som Hammarby-supporter.
Jag tycker att man har kunnat se hos Zlatan på senare tid en, det blir väldigt svårt i hans läge, men en slags vilja ändå att sparka uppåt, att inte ge sig på neråt för mycket. Sen är det klart, han befinner sig på en sån jävla nivå, så det är svårt för honom att sparka uppåt egentligen. Men jag menar, han ger sig på Jan Andersson till exempel. Det kan man ju tycka vad man vill om det var rätt eller fel. Jag tycker det var ett jävligt illa valt sätt att ge sig på Jan Andersson. Men Jan Andersson är ändå Jan Andersson. Jan Andersson har en oerhörd makt. Det är frågan hur mycket neråt Zlatan egentligen sparkar där. Jag tror att ur Zlatans perspektiv så är det väl ändå någon form av så högt upp han kan sparka. Han ger sig liksom inte på vem som helst längre. Sven nämnde ju att han ger sig på länder liksom. Det är klart att om Zlatan ger sig på Frankrike, det kan man väl i viss mån tycka är ganska roligt, för då ger han sig ändå på en stor jävla nation. Det kan han väl få göra. Så länge man sparkar uppåt så är det ju i regel okej.
Ja, så är det ju. Sen är det ju mycket jargong också. Liksom. Man ska inte försvara saker som ett övertramp, men ibland så tycker jag att det är tydligt att Zlatan kanske bara har en jargong liksom, snarare än att han är allvarligt menar någonting. Och ibland kan jag tycka att folk kanske är lite okalibrerade i hur de lyssnar. Liksom.
Så är det, men ibland har den jargongen slagit jävligt fel också. Med det kan vi stänga diskussionen om Zlatan, om du inte har något nytt att rapportera om han hamnar i Hammarby eller inte.
Nej, det hade jag inte tagit i podden först i så fall. Då har du legat en text ute på sportpodden.se.
Jag har skrivit upp en punkt här som vår nästa fansens dalande intresse för allsvenskan. Och det här kommer sig ur en diskussion du och jag hade om hur fan påverkar det här extremlånga uppehållet egentligen intresset för allsvenskan. Och vi märker ju att det är ju tufft för oss att hitta hela tiden nya journalistiska vinklar på allsvenskan, eftersom det händer ju i princip ingenting. Jag tycker Sportbladet som redaktion har varit fantastiskt under det här när det inte finns någon live-idrott alls. Jag menar, andra tidningar permitterar ju folk. Alltså vi kämpar på och försöker göra bra journalistik. Jag tycker då det är en fröjd att läsa Sportbladet de här dagarna. Vi har ju också fått tid till att göra bra journalistik. Men samtidigt så tycker jag också att man märker Det är inte samma tryck på diskussionerna i olika allsvenska forum. Det är inte lika mycket mejl, det är inte lika mycket reaktioner på det man gör och så. Klicksiffror och plusförsäljning har väl varit hyfsad och så. Men den allmänna känslan är ändå att det här påverkar. Fansen kan ju liksom inte på samma sätt spekulera och drömma om nyförvärv och så, eftersom man vet inte ens om det finns någon transfermarknad. Så att,
ja, men när vi skrev till exempel mycket om nya AIK i januari, februari, nya Atalanta, AIK, och det kändes wow, då var man helt inne i det, vad spännande, ska vi kolla på det. Nu har vi egentligen kommit ännu längre fram med den utvecklingen, och fotbollen skulle ju kunna börja om en och en månad, men det känns som att det är så långt, det känns som att det är hur länge sedan som helst liksom. Det känns inte som att det finns något jätteintresse liksom, av att gå ner och kolla hur AIK tränar nu eller vilket sätt de spelar på till exempel. Det är som att, jag tror att det är för att det är så abstrakt när allsvenskan ska börja igen. Det är så svårt att veta när faktiskt matcherna ska starta, att man har inte riktigt kraft att, det känns så förgängligt att sätta sig in i speltaktiska detaljer eller vilka talanger som känns hetas just nu. Jag tror att det är svårt att ta till sig helt enkelt.
Frågan är hur det blir när det väl går igång. Man har ju pratat att det kommer vara problem i vissa länder att få igång sina samhällen. Om man bryter ner det på nivån allsvenskan, kommer det vara ett problem liksom att få igång fotbollen? Kommer den att tappa att massa följare och intressenter, eller blir det tvärtom liksom, blir det en halleluja explosion kring när du jävlar nu går det igång liksom. Alltså den kraften går ju inte att få riktigt, i och med att det förmodligen kommer börja med publikfria matcher. Då blir det ju inte det liksom att nu jävlar fyller vi arenorna, utan det blir någon form av smygstart egentligen hur man än gör här.
Så är det ju, och jag menar det är väl liksom stor risk för att det inte blir publik förrän efter sommaren till och med. Och det är klart att det kan påverka på lång
sikt. I värsta fall kan det bli utan publik hela året, just med anledning av de här att man inte vill flytta folkmassor över landet, eller att man bara tillåter hemmasupportrar, jag har ingen aning, eller arenabegränsningar, eller det kommer nog inte bli helt som vanligt i alla fall.
Nej, exakt, nej, jag vet inte, det är ju oklart om ens man kan börja spela såklart i början av juni, för jag menar, jag pratade med en virolog här om veckan som sa att han tyckte att alla spelare borde testas innan matchen liksom, för att kunna spela matcherna liksom överhuvudtaget, för att det inte ska finnas någon smittorisk där. Jag vet inte om han tillhörde de här mer radikala virologerna och liksom Tegnell-motståndarna, men han tyckte att det skulle krävas väldigt tuffa liksom, tuffa säkerhetsaspekter om man skulle spela fotbollsmatcher på, även på elitnivå.
Det var en liten utblick där kring intresset för Allsvenskan. Vi får helt enkelt se vad det tar vägen. Vi försöker som sagt hitta intressanta uppslag, journalistiska. Du gjorde en spännande intervju här med liksom Sebastian Rajalax och alla människor som dök upp i nyhetsfloran. De har inte tänkt på så mycket de senaste åren. Men det blev ju en formidabel succé den där intervjun. Så att, det var väl alldeles utmärkt. Han hade en roligt inspel där, och det var att han ville bli ny sportchef i Djurgården. Är han allvarlig med det här, eller vad upplever du honom?
Det var som att han satte in en platsannons nästan via texten. Ja, det var helt allvarligt. Han menade helt enkelt att han skulle passa som sportchef. Han gillar att bygga trupper, sa han. Han skulle gilla att bygga relationer. Jag kan inte bedöma ifall han är rätt man för det eller inte. För jag menar, alla som har spelat ett sånt här managerspel tycker väl det är kul. Det är inte säkert att man är duktig på det för det. Men han menar att om inte det blir sportchef så kanske assistent till Bosse i alla fall till en början. Och så där. Och det är väl bra att ha ambitioner även om de var högt ställda. Liksom.
Men det är ju inte vem som helst, det är inte vilken klubb som helst han ska bli sportchef. Och det är ju inte vem som helst han ska efterträda i så fall. Jag menar, Superbosse är ju ansedd som Allsvenskans kanske absolut skickligaste sportchef på många sätt, både vad det gäller att hitta spelare, sälja spelare och byta fokus, vad man har för liksom strategi kring truppbygge och så vidare. Jag menar, han, som jag brukar säga, kan ju alla knep i boken, varit med hur länge som helst, och det är just honom Rajalax ska kliva in och ersätta.
Ja, vi tror ju snarare att det kanske finns andra kandidater då som ligger före i kön om Bosse då skulle sluta, om Bosse kan sluta. Han har ju slutat en gång tidigare, men då kanske inte det var...
Ja, då var han klubbdirektör och sen kom han tillbaka och blev sportchef efter några år där. Men då var det ju lite annat med i bilden också.
Ja, så precis.
Men jag tror ju att en som skulle kunna bli en väldigt bra sportchef på sikt i Djurgården som har relation till klubben är ju Kim Källström. Han praoar ju på Svenska fotbollsförbundet här nu, går någon form av UEFA-utbildning där de ska ta fram framtidens fotbollsledare. Kim Källström vore väl ett bättre val, kan jag spontant känna, på sportchefstolen i Djurgården än Sebastian Rajalax.
Det jag undrar med det är bara att folk som har haft riktigt stora karriärer, som har spelat på extremt hög nivå utomlands, jag upplever att de inte vill jobba så mycket sen. Det är därför Rosenberg sa att jag vill bli agent, för att det är ännu mindre arbetstid jämfört med att vara sportchef eller tränare. Kim Källström, har han den disciplinen i sig att jobba 7 dagar i veckan med fotbollskarriär?
Nej, det är ett jävligt intressant inspel. Förmodligen ska man ju ha någon som inte nådde riktigt så högt, liksom, som har den drivkraften kvar, som inte likt Kim kan ju luta sig tillbaka och se tillbaka på en fotbollskarriär som extremt få människor får. Frågan om jag har just, jag har inte tänkt på det, men jag tycker det var ett jävligt intressant inspel.
För att det är intressant, för att en kamrat till mig som är på Djurgården hörde av sig och sa att intressant det här, jag kan inte säga en som sportchef direkt, men Mikael Dosin skulle jag vilja ha som ny sportchef, och han nådde ju inte riktigt de höga nivåerna. Han var ju visserligen proffs på kontinenten, men framförallt i Rosenborg, och var jättebra fotbollsspelare och spelade en del landskamper, men var aldrig riktigt den stora stjärnan. Måste förmodligen jobba ganska mycket även efter spelarkarriären för att få in pengar liksom, sådär. Så att, och han är ju framförallt sportchef just nu i Rosenborg. Var ute och försökte liksom sno Tim Pritchard från Malmö, läste jag nu i någon av nätsajterna nyligen. Bara det är ju pikt på något sätt, lite roligt. Så att Dosin är väl det kanske troligaste exemplet.
Ja, jag viker mig direkt. Hade vi tagit ut en drömälva här av sportchefer, så trots att jag var försteväljare så hade jag gett dig mer cred för ditt val som andreväljare. Jag tror att Dorsin kanske skulle bli en ännu bättre sportchef än Kim Källström. Just av den anledningen att han är säkert beredd att lägga de här 24-7 timmarna som krävs, och som ju är det som skiljer en bra sportchef egentligen från en dålig. För att lära sig yrket, det brukar jag säga, det gör man på ett halvår. Men sen ska man då jobba dygnet runt. Det är fruktansvärt tryck. I alla fall så som fotbollsvärlden såg ut innan coronakrisen. Därmed är vårt program klart för den här gången, om du inte har något mer att tillägga.
Nej.
Då tackar jag dig, Per Boman, för att du kom hit med dina kloka synpunkter och åsikter som vanligt. Jag tackar alla som har lyssnat, och den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square, som ju vår hederslyssnare Sven Heibel berömde innan. Tack så mycket!